Apostlagärningarna 3, 11-26. Så jag tänker att vi läser hela texten med en gång från början. Så får vi hela sammanhanget. Och sen ska jag gå igenom texten del för del, helt enkelt. Men bara medan ni bläddrar och letar i era biblar, för texten på PowerPoint kommer på engelska. Så bakgrunden är till den här texten, det är att de första kristna har varit med om en enorm väckelse i Jerusalem. Över 3000 har blivit frälsta, och det är verkligen den kristna, eller kyrkan, är på gång liksom, i Jerusalem. Lärjungarna har blivit andedöpta. De talar i tungor och de har bildat församling. Det står också i texten att de är omtyckta av allt folket i Jerusalem. Man kan också lägga märke till att bönen har fått en central plats hos församlingen. Och precis strax innan den här texten nu så har Petrus botat en lam man. Så det är under, mirakler, det är bön, det är frälsning, det är verkligen alla tecken på att det är väckelse. Alltså. Och då händer då detta, efter att han har botat den här lame mannen. Då mannen höll sig till Petrus och Johannes skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket: Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denna hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt: En profet som är lik mig ska Herren er Gud låta träda fram mot er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar på den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: I din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Det var texten. Och det Petrus gör här, det är att vittna om den uppståndne Jesus. Och det är ju någonting som man kan kalla oss kristna för, eller hur? Vi är vittnen. Vi är vittnen. Vet ni vad det betyder på grekiska förresten? Det grekiska ordet där vi skriver vittne. Vet ni vad det är? Ingen som vet. Martyr. Man kan vara en martyr för Jesus även livslevande. Och när man dör för sin tro så är man ju sannoliken ett vittne för Jesus. Och det påsken på något sätt handlar om, det är att vi kristna vittnar om att Jesus lever. Han är inte död, han lever. Så det är det Petrus gör här för de här judarna som lyssnar på honom. Och det första vi kan se här är att de är utom sig av häpnad, står det. Där kom det fram rätt. De har ju precis bevittnat ett mirakel. Det är klart att man är liksom utom sig av häpnad. Så det kan man förstå. Och då tar Petrus tillfället i akt och talar inför alla de här människorna som nu är helt häpna. Och det första han gör, lektion nummer ett från Petrus i hur man vittnar om Jesus, det är att ge äran till Gud. Har ni sett, läst tidningen Dagen, och så har man kanske läst om någon väckelsekampanj, och så har det stått liksom att det ska ske under och mirakler, och så kommer den talaren. Och så är det jättestort framhävt. Det är ju, här gör Petrus precis tvärtom. När folket liksom, åh, det har skett ett mirakel, så vill de förmodligen upphöja Petrus. Men Petrus börjar, han är tydlig med att det här har inte jag gjort. Det är Gud som vi ska ge äran för det här miraklet. Hur kan ni tro något sånt? Varför är ni ens förvånade? Vet ni inte att Gud kan göra såna här grejer liksom? Och det finns, tror jag, en risk att man beter sig på det sättet. När man tycker om en ledare eller pastor på något sätt, kanske lite för mycket, att man upphöjer honom eller henne och tror att miraklerna sker bara den personen får be för mig eller något liknande. Det vill Petrus verkligen inte att de ska tro om honom i alla fall. Sen nästa punkt är att han säger, bli inte förvånade över att Gud har makt och kraft över vad som helst liksom. Varför är ni förvånade över att Gud har gjort den här lame mannen frisk? Och det är faktiskt någonting vi behöver ta till oss, vi kristna. Om vi vittnar om vår tro på Jesus. Vi ska inte bli förvånade över att Gud gör mirakler. Vi ska snarare förvänta oss att Gud gör faktiskt någonting genom oss. Och är det någon gång jag personligen har varit med om under och tecken och mirakler, så är det ju när man vittnar om sin tro för nya människor. Det är inte konstigt att ofta när vi vill att någon ska komma fram och vittna om vad man har gått igenom i sitt liv, så är det ju de här första grejerna man ofta lyfter fram. Det är då verkligen Gud gjorde någonting starkt i mitt liv. Nästa sak som Petrus lär oss, det är att, och det här tycker jag är lite roligt beteende, han kopplar an till sin judiska åhörarskara. Det är ju liksom tips nummer ett. Ska du vittna för någon, hitta kopplingen till den personen såklart, så att ni kan börja prata om någonting som ni har gemensamt. Och där börjar Petrus. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud. Han liksom kopplar an det här med Jesus. Det är ingen ny religion. Kristendomen är inte någonting nytt på det sättet, utan det är våra fäders gamla ursprungliga tro. Det är liksom, vi hör ihop på det sättet. Jag tror vi kan lära oss mycket av det, alltså att hitta den där punkten. Vad är det vi har gemensamt när man är ute och vittnar för någon eller pratar om Jesus med någon? Men det som är så roligt med Petrus, det är att han inte bara nöjer sig med den där kopplingen, utan nummer fyra där, han vågade säga sanningen också. För i första andetaget så kopplar han an liksom, ja, Abrahams och Isaks Gud, våra fäders Gud. Sen går han och säger att som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, ni har dödat den Jesus som jag tror på liksom. Skulle du, om du mötte någon och ska vittna om din tro på Jesus, det första du gör, okej, det andra då, skulle det vara att berätta vilka synder den personen har gjort? Skulle du göra det liksom? Nej. Men det gör Petrus här. Han är väldigt så där rakt på sak. Först koppla an och sen direkt. Men ni dödar honom liksom. Först bygger han en bro liksom för att komma över på andra sidan. Sen river han bron med en gång liksom. Ingenting. Här är vi inte ödmjuka på något sätt liksom. Med att våga säga sanningen om den personen. Och det är någonting man kanske, ja, jag skulle säga att ja, vi behöver lära oss att våga säga sanningen till folk. Men Man måste ju också såklart lära sig att göra det på ett bra sätt. Här tycker jag att Petrus inte gör det på ett bra sätt, enligt mitt sätt att se på saken. Men det funkade uppenbarligen för Petrus. Vi får ju också tänka på att de här människorna dödade hans herre, hans mästare. Och han var den nya ledaren för den här nya tron, så att säga, enligt judarna. Vem tror ni de vill döda härnäst, liksom? Petrus. Han vågar så säga och utmana de här människorna på ett sätt. Jag tycker det är modigt gjort. Jag hade inte vågat göra det. Sen vill jag också nämna det här med att Petrus, alltså den här texten, så att säga, den har ju ofta uppmärksammats på ett judefientligt sätt. Jag vill bara nämna en kommentar kring det, att visst var det, alltså Petrus pekar ut att judarna, ni lämnade ut honom till döden, liksom. Men samtidigt måste man ju se att det var romarna som utförde dödsstraffet, eftersom judarna inte hade rätt att döda eller avrätta människor på den här tiden. De fick inte utföra dödsstraff. Så att både judarna och hedningarna har lika stor skuld i att Jesus avrättades. Det är något vi måste komma ihåg. Och inte minst måste vi komma ihåg att du och jag har kanske den största skulden till att Jesus dog. Därför att han dog för våra synder. Hade inte vi syndat, så hade inte Jesus behövt dö. Och hade bara en enda människa av oss syndat, så hade Jesus dött för den personen. Så du och jag är alltså också skyldiga till att Jesus dog. Sen har vi en... jag tycker om såna här intressanta personer som dyker upp i de här berättelserna, evangelierna. För att de symboliserar nästan alltid någonting. Var det någon som var i Timrå på långfredagen? Ni vet att jag nämnde Simon. Han som fick bära Jesu kors. Han liksom på något sätt symboliserar en sak. Ni som inte var här där, ni missade det tyvärr. Jag tänker inte dra det igen. Men ni ska få höra en annan person som symboliserar någonting. För Petrus, han nämner så här: ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Kommer ni ihåg vad han hette? Kommer ni ihåg vad mördaren som blev frigiven hette? Barabbas. Han är också en väldigt symbolisk person på ett sätt. Ofta är det ju så att när man läser om en person i Bibeln, så kan man bara undersöka lite, vad betyder hans namn? För nästan alltid har hans namn en koppling till hans liv och hans uppdrag i Bibeln, så att säga. Det är väldigt speciellt. Vet ni vad Barabbas betyder? Det betyder faderns son. Barabbas. Kan man ana någonting här kanske? Tänk nu att Jesus står där inför folket som ska ropa korsfäst honom, ni vet. Här står Jesus. Här står Barabbas. Här har vi Guds son. Här har vi faderns son, som han ju heter. Här har vi liksom den äkta, gudomliga Guds son. Här har vi den, så att säga, falska faderns son. Människosonen. De står där som två liksom kontraster nästan. Här har vi Guds son som ska ge evigt liv till alla människor som tror på honom. Här har vi Barabbas som är mördaren som har tagit liv. Jag tror inte det är någon slump att det är just precis det brottet han har gjort. Tror ni det? Det är ju verkligen två kontraster som står där bredvid varandra. Och det lustiga är ju såklart att folket väljer att ge liv åt han som har tagit liv, mördaren. Men han som kommer att ge evigt liv, han väljer om att döda. Det är ju verkligen en så tydlig kontrast, så intressant liksom. Men det som är bra med Barabbas, det är att han är en symbol för dig och mig. Förstår ni hur? Därför att Vad är det Jesus gjorde på korset? Han tog din plats. Eller hur? Du skulle ju ha haft det straffet, eller hur? Du skulle ha egentligen hängt på det där korset för dina synders skull, eller hur? Är det någon som borde dö för sina synder så är det ju du. Men Jesus tog Barabbas plats. Så Barabbas blir en symbol för dig och mig. Han tog den plats som du borde ha haft. Sen går Petrus vidare och säger: livets första dödar ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Här kom det där, martyr, vittnen. Du och jag är vittnen till budskapet om Jesu uppståndelse. Det som den här dagen handlar om. Och det är liksom lektion nummer 5 från Petrus. Vittna om Jesus. Att vittna och berätta om att han har uppstått. Det var de första kristna gjorde. De ansågs tokiga liksom. För de gick omkring och berättade att Jesus lever. Alla visste ju vem Jesus var. Men alla trodde att han var död. Men Jesus lever. Och det som också är intressant är att Petrus, han lite senare i texten här så står, eller han nämner ju att ni förnekade den helige. Och var det någonting som Petrus gjorde på de här dagarna, så var det ju just det, att förneka Jesus, eller hur? Jag tror inte det är någon slump att han pekar ut just den synden hos dem. Jag tror att han gör det därför att han vill lyfta fram att jag vet hur det är. Jag har gått igenom det här. Ni förnekar honom, precis som jag gjorde. Men det finns förlåtelse. Vill ni förresten... Petrus han nämner ju det här med i Jesu namn. Bara lite, jag brukar alltid ha dagens kuriosa när jag predikar. Dagens kuriosa handlar om Jesu namn. Han heter ju inte Jesus på det sättet som vi säger idag, utan han heter ju Yeshua eller någonting sånt. Josua är ju egentligen en mer korrekt namn då, för svenskning. Men hur som helst, vet ni vad det namnet betyder? Jag nämnde ju det, att namn har ofta, man kan se den personens uppdrag i Bibeln om man förstår vad namnet betyder. Så vad betyder Yeshua? Det är två stycken ord. Det är två hebreiska ord. Det första är Jeho och det andra är Shua. Och Jeho, det är en koppling till Jahve, Guds namn. Han heter alltså Jahve, indirekt. Och Shua betyder frälsare, frälsning. Eller rädda oss, någonting sånt. Du får välja varför betydelse. Så Jesus heter alltså Jahve räddar oss. Det låter som ett bra, lämpligt uppdrag för Jesus. Det är ju precis det han gör. Han är ju Jahve som räddar oss. Det är det som är Jesu uppdrag. Gud räddar oss, heter Jesus. Det är väl ett namn vi kan gå med på liksom, för Jesus. Lektion nummer 6. Och det handlar om att Petrus lyfter fram det här med att vi ska ångra oss och vända om. Så att era synder blir utplånade, säger han. Och det här är viktigt därför att vi får inte glömma när vi vittnar om våran tro på Jesus för någon. Att det finns också en del som handlar om att omvända sig. Den är svår, den biten såklart, att prata om. Men vi ser att Petrus, han vågade ta i de svåra bitarna, så att vi får försöka lära oss någonting av det. Och jag har en 2-årig grabb, så jag har inte riktigt lärt mig det här än. Men, ja, bortsett från mina egna erfarenheter från när jag var liten. Men när man har gjort någonting fel, när man är ett barn, och så säger man förlåt, då är inte det säkert att det betyder någonting. Är det någon annan som känner igen det där? Det är inte alls säkert att ett barn menar vad de säger när de säger förlåt. Och det är det jag vill lyfta fram här. Att bara säga förlåt Jesus. Eller att okej, jag vill bli kristen. Jag räcker upp handen på ett möte. Och sen är jag kristen. Ja, alltså på ett sätt. Jag säger inte att någon inte har blivit frälst i och med det. Men det här med att omvända sig är faktiskt någonting mer än det. Jag brukar jämföra det med att för att du ska komma till Jesus måste du också lämna någonting. Så för att du ska åka till Stockholm måste du faktiskt sätta dig på tåg och åka iväg till Stockholm. För att du ska komma till Jesus måste du också lämna det du har på något sätt och gå dit. Och när du tar det här steget att börja tro på Jesus och att vandra mot honom och bli frälst, då är det på något sätt en del av din omvändelseprocess. När jag bad över den här prediken så fick jag till mig att någon, säkert någon eller några kanske brottas med just de här bitarna. Omvändelse och synder. Och då vill jag lyfta fram det som Petrus betonar här. Att de kommer bli utplånade, säger han. Nämligen vid något tillfälle här. Och det är så att det som han pratar om här, det är att tänker förr i tiden på ett, när man skrev på ett papyruspapper. Och så skrev man ju på det där. Då hade man ju inte bläck på samma sätt som vi har idag. Så det sätter sig liksom inte riktigt på pappret. Utan hade du en blöt trasa kunde du sudda ut texten. Tänk dig att du har ett sånt papyrusblad. Och så har någon skrivit upp alla dina synder på det bladet. På det papyruspappret. Och så kommer Jesus där och i och med hans död på korset och din tro på honom så suddar han ut de här synderna. Han tar bort dem. Du kan inte läsa dem längre. De finns inte där längre. Det är vad Jesus gör med dina synder. Idag kanske vi skulle prata om en whiteboardtavla. Att någon har skrivit upp alla dina dumheter på en whiteboardtavla och så kommer Jesus med, vad heter det? Den här svamp. Ja, ni förstår vad jag menar. Och sudda bort allting. Det är vad Jesus gör med dina synder. Och därför ska du inte leva kvar i dina synder. Därför måste du lämna dem. Han förlåter dig för dem. De finns inte längre på det sättet. Vi kommer till avslutningen här nu. Den sista punkten. Det är att Petrus påminner folket om Guds helgelse och välsignelse. Därför att, okej, nu har vi, vad heter det, sågat om fotknölarna, helt säkert man så. Han har verkligen liksom, jag menar det är den värsta synden du kan göra, döda Jesus liksom. Det är ju ingen liten grej han anklagar dem för, och rätteligen också. Men nu så i avslutningen här så lyfter han också fram att Gud sände Jesus för att välsigna er. Genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Och vi kan lära oss någonting om det. Jesus kom inte för att fördöma dig. Det läser vi om i Johannes 3:16. Hoppsan. Men vi kan också lära oss att det här med synder, det är någonting som Gud djupast sett tar bort ifrån dig. Och vi är bekanta med ordet helgelseprocessen. Det är det som Guds nåd handlar om. Nåden är inte bara, alltså det är på två sätt. Det är dels att pang, boom, du får dina synder förlåtna. De är bortsuddade från ditt liv. Men om vi stannar kvar i verkligheten en stund så vet vi ju att vi brottas fortfarande med de där synderna ibland. Och då är det är Guds nåd som jobbar inom oss och gör någonting inom oss. Ett verk som producerar så att säga en lärjunge. Jag tror att om vi skulle ha någon slags öppen mick här så att många av oss skulle kunna vittna om vad Gud har gjort i våra liv. Alltså om man jämför med när vi var 20. Ja, jag är 32, det är inte så många år kanske, men om man är lite äldre så har man ändå sett att Gud har jobbat med mitt liv. När jag var ung så brottades jag med de här synderna, men det har hänt någonting. Jag har formats liksom, jag har förändrats. Det är Guds nåd som verkar i ditt liv. Och det är någonting som vi behöver jobba med, samtidigt som vi måste också förstå samtidigt alltså, att det är egentligen Gud som gör det inom oss. Du kan inte sluta med dina synder bara genom att bestämma dig för det. Det går inte. Däremot kan du säga till Jesus: jobba med mig, förändra mig, forma mitt hjärta. Och det är en sån sak som jag nog kan säkert uppmuntra dig till att gå fram för förbön, eller att prata med din pastor om en sån sak, att jag brottas med de här synderna och jag behöver att Gud gör någonting i mitt hjärta för att förändra mig. Helgelsen, man då. Men det, jag vill verkligen bara poängtera det, att det är Gud som gör det inom oss. Det är inte något vi kan egentligen göra i oss själva. Som Petrus säger, han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Det är alltså Gud som vänder oss bort ifrån honom. Så till sist, avslutningsvis, utmaningen från Petrus predikan är tvåfaldig. Du är ett vittne om att Jesus lever. Du ska berätta vad du har varit med om, det du har gått igenom. Petrus, han, som jag nämnde, han hade ju förnekat Jesus. Så då är det han vittnar om. Att jag har också förnekat Jesus. Du kanske har varit med om andra saker som du har brottats med. Berätta om dem. När du vittnar om Jesus, låt folk få veta. Det är det första. Vittna om Jesus. Det andra är: dina synder har suddats ut från en whiteboard-tavla i och med Jesu död och uppståndelse. Och brottas du fortfarande med synd i ditt liv, så be Gud om hjälp att han tar bort dem och formar dig